Ja, välkomna till ett nytt avsnitt av e-sportspegeln. Idag med Alex Färm, Viktor Widblom och med mig Ole Jansson. Idag ska vi snacka e-sporten i siffror. Så att det, är det några statistiker där ute så kommer ni bli superöverlyckliga. Så får vi se vad kul vi kan hitta på. Jag tänker direkt på, alltså jag är ingen statistiker och har liksom, jag vet inte, det jag tänker på är sån här, vad heter det, cheat codes där man får grejer i spel och siffror. Det var det första jag tänkte på. Glittering prizes i Warcraft 2. Vad får man då?
Alltså,
grabbar.
Alltså drop rates menar du, eller vad tänker du?
Nej, vad får man för någonting om man skriver in glittering prizes i
Warcraft 2? Någonting man kan göra någonting kul för i spelet, gissar jag.
Oändligt med mana.
Nej, man får 10 000 guld, 5 000 lumber och 5 000 oil.
Snyggt. Du kommer ihåg sånt?
Det är lite nej, som inte riktigt. Jag kollade faktiskt upp där innan för att säkra.
Motsvarigheten
men
var
väl... ut som fuskare.
Ja.
Men vem och inte? Jag menar, motsvarigheten var väl typ greed is good på Warcraft 3. Och skulle man ha oändligt med mana så var det there is no spoon.
Jag har aldrig fuskat. Jag är en helt ren människa.
Då har du aldrig spelat på riktigt.
Nej. Men om vi ska gå över då till topic här, så tror jag att att det man tänker på om man googlar e-sport och siffror och sånt där, så brukar det vara price pool, så är en sån här typisk grej man pratar om när, och en som ligger väldigt nära då egentligen, som kanske det vi ska börja prata om först, som det känns som, det är ju något som är väldigt aktuellt, och det är ju kopplat till Sverige och Stockholm och den största e-sportstävlingen i världen. Och det är ju Dota-tävlingen International. Det tionde International, TI10. Och den har ju en price pool på 40 miljoner dollar. Och det är ju en siffra man kan snacka om. För det är ju rätt sjukt egentligen att det är så mycket pengar.
Det har ju ökat varje år. Den tävlingen är ju jätteduktiga på att plocka in pengar från sin community genom att sälja skins, göra jag tappar det helt, men det finns, du får ju massa uppdrag, du kan gamea
de här hattarna som Jonas på, har pratat om, eller hur?
Ja men exakt, alla de här hattarna, man samlar ju hattar och grejer och schyssta kostymer och...
Ja, men för de som inte vet så är ju anledningen varför prispotten är så stor i International är just för att det är community-based. Att det beror på hur mycket pengar alla som spelar pumpar in på de här in-game-köpen.
Precis.
För förra året så kollade jag, då var price pool som liksom själva, vad heter det, Valve la in. Det är 1,6 miljoner dollar. Men slut... summan som det landar på var 34,3.
Det är
liksom sjukt, mycket ju. Som är community. Ja.
För jag tror att det tog ett tag innan de knäckte det. För vi pratade ju lite om det här innan, och det står ändå år 1, år 2, då var ju price poolen 1,6 miljoner dollar. Punkt. Och sen så år 3, då tänker jag mig att de kanske uppfann den här. För då står det att då är det nästan dubbelt upp. Då är det 2,8 miljoner dollar price poolen. Sen har det bara ökat efter det. Så att då har de stoppat in ganska mycket pengar hela tiden, tänkte jag säga.
De gör ju också, för varje år blir de ju bättre och bättre på att utveckla det här battle passet. Och det står också uttryckligen att om du investerar i det här battle passet, där du får en massa roliga funktioner, du kan vinna en massa skins och hattar, så har du tur så får du massa bra hattar. Men det jag tror också folk känner, de vill känna en vi-känsla också, lägga massa pengar till communityt så att det laddar upp till det här stora eventet. För det är det alla ser fram emot. Det har liksom skrivits en Dota-historia där, och det är oftast de tävlingstillfällena som spelas upp i det pris för att liksom hypa verkligen.
Om vi kollar på liksom price pools, de största i världen, så är ju International är ju, toppar ju hela vägen ner. Alltså den högsta som någonsin har varit, för nu har ju International den tionde inte varit ännu, men 2019 då var det ju 34,3 miljoner. andra plats i världen av en e-sports tävling och drar in mest var då 2018 och sen 2017 och 2016 och 2015. Så topp 5 placeringar är de tävlingarna som haft störst prize pools hittills har varit Dota 2 turneringar och det har varit international. Sen kommer Fortnite på sjätte plats med ja, det var World Cup Finals 2019 solo som hade 15,2 miljoner.
Det är helt okej för en solospelare.
Precis.
Ja, men det var ju också där jag läste att det var en som kallas för den största singelprispotten, om man ska säga, han som fick den största cashpriset per enskild individ, och då fick han ju då 3 miljoner dollar utbetalt till sig själv, han som vann den här Fortnite World Cup. Det är ju ganska mycket cash.
Och där hade du läst att han hamnade i Guinness World Record.
Ja, exakt. Det är källan, Guinness World Records.
Vilket också vi snackade om då, att det är ju, borde ju faktiskt ha brutit sen efter. För att International 2019 hade ju, ska vi se, nu måste jag titta på siffrorna här. Då vann ju OG och de vann då 15,6 miljoner. Om man delar det på 5 spelare så blir det ju mer än 3, lite mer än 3 miljoner dollar var. Men jag vet inte hur de kanske har räknat annorlunda, att managern får någonting eller jag vet inte.
Ja, precis. Det beror ju helt på hur de räknar. Om man då tänker, har de subs i Dota? Jag vet inte om de, hur stor andel de tar. Hur stor andel managern tar. Men den här Kyle Giersdorf i alla fall, han nickar Bugha. Han fick i alla fall 3 miljoner dollar cash. Så det är ju ganska mycket pengar. Vad hade ni gjort för 3 miljoner dollar liksom?
Jag hade köpt en ny gul cykel.
Ja, bra val.
Jag hade investerat allt på börsen.
Bitcoin, klassisk skola.
Jag tänker på, om ni har sett filmen Office Space, så är det så här: what would you do if you got $1 million? Och så är det någon så här, I would invest first in, och så säger han massa olika sådana här. Och så bara, no, you're getting it wrong. What would you do? You need, liksom, att han tänker helt fel. Mm. Att så här, det första man tänker, man får massa pengar. Jag ska få ännu mer pengar. Tanken är ju att man ska hitta på något kul, liksom. Vad ändrar man i sitt liv? Inte, jag ska sitta på alla pengar och bara investera dem.
Det är så svårt att svara på om man är en moraliskt tveksam människa, för det finns ju ganska mycket roligt man kan göra för pengar som kanske inte är okej att säga i podd.
Ja, jag vet inte. Det känns som att jag får följdfrågor på det här.
Ja, det får jag också.
Ja, Viktor.
Men du är ju den som är mest moraliskt tveksam, tror jag. I det här gänget.
Ja, men det är inte bara jag. Sen Dark Web, alltså så här, sen Dark Web så har vi ju liksom fått svart på vitt att det är fler än jag som tänker...
Ja, men tänker du ska kickstarta ett lönnmord eller vad är det du
pratar om? Det är så jävla roligt att det är det första man hör sen också när du ska säga någonting. Man tänker sig att du ska försvara det, att nej, men jag är ingen. Det är bara så här, men Dark Web. Dark Web, det Victor. Finns,
vi är fler.
Ja,
jag är inte ensam.
Nej, men jag tänker på det här, men det, om man tittar på den här listan med prize pools, för att gå tillbaka till listan med alla olika jag kollar på esportearnings.com, de har statistik på, ja, samlat alla prize pools, och då kan man ju tänka sig till exempel CSGO som är verkligen en av världens största e-sporter, är ju med, inte förrän på 50 och femte plats, då är VSG 2016 med 1,5 miljoner. Men jag tror det som skiljer lite här är ju att CSGO har ju, det är lite annat system. Jag tror det är många fler CSGO-spelare som har en lön till exempel än många andra e-sporter. Jag vågar ju inte säga att det är mer än Dota eller League of Legends, men överlag tror jag att det är ganska många som tjänar pengar liksom att spela CSGO, även om själva price pools inte är så höga, för de har liksom sponsorskap, de har löner i sina lag, och sen har de ju andra funktioner där, alltså där köpa skins och köpa stickers och grejer som går till lagen, tror jag.
Ja, men vi pratade ju lite om det där förut och ja. Jag kommer inte ihåg vilket avsnitt det var, men det känns ändå som att CSGO kanske har fokuserat lite mer på stabilitet kring spelarlönerna, vilket kan vara en ganska sund ingång, kan jag känna. För annars blir det nog också snedfördelat att det är många som inte får cash på vägen, kontra att om man kan ha en hållbar liga där man kan ha många proffs som spelar mycket och länge över tid. Alltså, flashiga prispooler är alltid flashigt liksom, men om man vill ha det som ett yrke, att man vill att folk ska kunna spela Counter-Strike och leva på det, då ja, jag kan ändå tänka mig att de har en bra ingång på det där, men det ser ju inte så häftigt ut om man inte har några sjuka prissummor liksom.
Ja, jag tror att i framtiden kommer det gå till att det inte är lika fokuserat runt de här price pools. Mm. Alltså att det är inte så man pratar om stora tävlingar i traditionell sport. Att så här mycket price pool är det i VM, i fotboll eller EM. Det är ju inte det stora. Det stora är ju att de bästa spelarna är med. Och att det är sån jävla ära att vinna den tävlingen mot de andra världens bästa spelare. Och för att det ska funka sen så måste ju de här spelarna ha löner, och det har de ju. Alltså de tjänar ju massa pengar.
Det är väl i och för sig en snackis å andra sidan, de här spelarlönerna. Alltså som kan vara groteska. Jag vet inte ens vad de tjänar, Ronaldo och Messi och Zlatan liksom, men...
Ja, men det är vansinniga pengar. Men det jag vill se i e-sport är ju, jag vet inte om man är så här superhetsad på att det måste gå dit, men just det här att man åtminstone har en lön. För att en problematik är ju att det är många tävlingar som kommer med ganska okej price pools. Men det blir ju lite osunt sätt att tjäna pengar på, att du ska prestera en gång på ett år eller något sånt där, och då kan du försörja hela året.
Men Star Economy kallas det.
Ja, eller skiter i sig, ja, då fick du inte några pengar alls. Alltså det blir ju konstigt på något sätt. Och jag tror att jag har i alla fall hört några sådana här som har vunnit de här största, sen har de lagt av.
Ja.
För det blir ju så här, det är nästan mer safe. Ta dina pengar och dra dig ur och sen hitta på något annat. För det är inte säkert att du kommer vinna så här mycket igen. Och det är ju inte sunt för e-sporten i längden.
Nej, och det är inte så lätt att då försvara varför man sitter och gamar över tid och liksom designa sitt liv runt den aktiviteten. För det är det man måste göra i slutändan när man ska bli bäst. Jag tänker, vet ni vad priset var på 1997 Red Annihilation Tournament i Quake?
Det var, vänta, var det den där Ferrarin eller vad det var?
Ja, snyggt!
Ja.
Ferrari 3,
som han Thresh vann, eller?
GTS, John Cole. Ja, jag vet inte vem som vann, men...
Jo, det var väl Thresh.
Ja, det kanske var.
Ja, det är ju den här första e-sport-tävlingen som var...
Apropå surprise, som... tänkte jag.
Ja, nej, men det är väl den första som man räknar som den stora e-sport-tävlingen. Den liksom satt igång e-sporten på något sätt. Att jäkla var stort. Han vann en bil. Ja, det är en annan tid.
En annan tid mer, det var ju när de spelade Space Invaders i typ 1980-talet. Då hade de en price pool på $50,000 faktiskt. Det är helt okej.
Det är helt okej.
Men det är ju också sådär, då är det ju de här killarna då som tävlade har tjänade säkert ingenting på det.
Nej.
Innan eller mellan, utan det är bara om man vann som man tjänar någonting på det. Så att det var en annan tid. Det är ju lite, e-sporten går ju samma väg lite som gammal, alltså så här, om man tittar tillbaka i tiden hur det var på fotboll förr i tiden, att spelare jobbade vid sidan av som någonting.
Ja, men professionalismen fanns liksom inte.
Nej.
Men det var väl en tid i, ja, jag tänker tillbaka på de olympiska spelen där man knappt ens fick vara proffs och ställa upp i OS. Alltså då fick man bara ställa upp på de här proffstävlingarna, men OS var, om jag inte blandar ihop det, men jag tror att det var en strikt en amatörtävling. Ganska långt i alla fall.
Absolut. Alltså, ideologin förr var ju till och med så att vi fick inte ens träna inför tävling. Den gamla OS-ideologin i Grekland. Det ansågs som fusk att förbereda sig.
Ja, vilket ju är, alltså, båda de där grejerna är ju, det kan ju, måste ha varit väldigt svårt att kontrollera det.
Ja, ja, absolut.
Bara, vi punktmarkerar det. Vi har en kille som hänger med dig hela året och ser att du inte fusktränar.
Men jag tänker mig att de bygger på samma tanke. Alltså i det gamla,
det är samma tanke, ja.
Ja, men att i det gamla Grekland,
det ska vara naturligt.
Ja, men om någon kan avsätta tid för att träna, då är man väl typiskt överklass liksom, i det samhället. Kontra att om ett samhälle kan lägga tid på att träna professionella idrottare, då står ju de också över alla andra som inte har möjlighet.
Exakt. Det var därför de blev så irriterade i ishockeyn när helt plötsligt ryssarna började liksom på ett militäriskt sätt drilla sitt ishockeylandslag när resten av världen egentligen bara var amatörer. Men det fick ju en effekt och började alla andra också göra. Så att den här ideologin om att vad som är naturligt eller inte, den har alltid funnits där, och det finns problem med det idag också.
Alltså samtidigt är det ju, herregud vad skönt att vi har gått vidare en bit från det där. För det känns ju ändå som att om det var idealet, att man ska vara någon supertalang från start eller bara ha det där i sig, så tycker jag väl ändå att det är ganska många som har, är väldigt imponerade av folk som har gjort en resa. Att idag kan det ju verkligen vara stor respekt i det här, att man har, man kanske inte hade förutsättningar från början.
Det är ju ungefär samma egentligen. Det är samma ideologiska övertygan idag, bara det att vad ska man säga, det har flyttats lite gränserna. Idag handlar det ju mer om vilka teknologier du använder och hur du använder.
Jo, men jag bara menar, alltså om man jämför, jag vet inte, för mig personligen så blir man ju så otroligt mer imponerad av att höra någon som är så här, jag tänker på typ Gunde Svan, hetsig och bara tränar hela dagarna konstant och helt fanatisk, jämfört med någon som är, alltså det är klart att det kan vara häftigt, men, och jag tror att Usain Bolt har väl tränat, men ibland kan det vara så här att man har, man är bara ett fysiskt under, då är det ju häftigare att höra den där historien om den där personen som bara tränat och tränat och tränat och tränat.
Men det är också,
in i absurdum.
Ja, men det är också därför jag tycker att den här rubriken är intressant, spela löner och konsekvens. Alltså, för det är det som möjliggör att man kan träna som Gunde Svan, även om det är knapert liksom. Det är ju en livsstil att vara elitidrottare. Och jag hittade faktiskt statistik på det nu, där det står att Counter-Strike ligger i topp för antalet kumulativa utbetalningar under 2020 med $15 miljoner. Så att det stämmer ju lite med så som vi resonerade, att de satsar någonstans på det här konsekventa utbetalandet, så att folk ska kunna träna hela tiden utan att det bara ligger på minuskontot för privatekonomin egentligen. Och det är det du menar med det här, att höra om Gunde Svan som liksom nöter och nöter. Han hade ju inte kunnat gjort det. Alltså, någonstans hade hans pengar tagit slut annars, om det inte hade rullat in kulor någonstans ifrån.
Ja, han får gå och låna från mamma liksom. Nej, ja, men det är klart. Det krävs ju att folk kan försörja sig då under den här träningsperioden och den här tiden de spetsar till sin kompetens eller sin förmåga. Att, ja, det är viktigt. Om man vill kunna se folk som blir sådär oerhört bra, så måste de ju såklart kunna försörja sig medans transportsträckan till de här tävlingarna.
Säg det till Space Invaders proffsen.
Ja. Hade du några fler sådana där historiska siffror?
Jag vet inte, ska vi gå in på historia redan?
Ja, det tycker jag.
Ja, men då gör vi det. Nej, men egentligen är ju tävlingsgaming, det är ju hela 60 år gammalt. Men den nuvarande formen är väl 20 år gammalt egentligen.
Men 60 år, och vad räknar man i sånt fall då? Vad började det med för 60 år sedan?
Det är väl mer arkadmaskiner skulle jag säga. Typ Tennis for Two. Och det var väl egentligen Tennis for Two kunde du spela på konsol då.
Sen men vadå, vänta lite grann här. Vadå, 60 år, vadå, var det på 61, då fanns det en arkadmaskin Tennis for Two.
Är det samma sak som Pong eller? Vad är Tennis for Two?
Pong, precis. Pong är ju, fast Pong kom ju lite senare. Den kom ju på 70-talet av företaget Atari. Det var även de som betalade ut pengar till Space Invaders tävlandena då. Och det var 174 stycken som dök upp på den tävlingen när det kom till Space Invaders, som hade $50,000 i prissumma. Så det, alltså på den, fast det var ju mer då var det ju troligtvis inte så här. Det här var ju en hobby för folk som höll på med det här, men och sen reste man iväg och tävlade och gjorde en grej av det. Det var ingenting som pågick flera gånger per år eller någonting sånt där, men arkadkulturen var ju enormt etablerad och nördig och fanns lite här och var världen över. Och de som lyckades göra riktigt bra arkadspel, de tjänade ju enorma pengar, och de riskerade mycket i de typen av startups då. Så det var en häftig bransch.
Men jag tänker, ja, det var liksom etablerat att det var tävlingar. Det var inte så att det var ett jippo för att visa sig, ja, men det här kan Arcade Machiner göra. Alltså jag tänker att ibland är det lite därför man bjuder in folk och har en sjuk prispool för att det ska bli publicitet.
Det första spelet som var mer ett jippo, det handlade ju inte ens om att det var ett spel. Man bara ville visa den stora datorn, stora prestanda, så här 1940-talet. Och det var väl egentligen en räknamaskin som hade designats. Så att, ja, men det var egentligen siffror du slogs med. Jag kommer inte ihåg exakt hur det gick till, men det spelet hette NIM. Och det var mer en show-off liksom. Och det var ett riktigt jäkla hippo. Och det hände egentligen bara, ja, men den gången och några gånger till där omkring.
Så Space Invaders då, med andra ord, var det första gången det faktiskt blev lite mer systematiserat som en tävlingsform. Även om det var på hobbynivå liksom.
Ja, Tennis for Two.
Tennis for Two, ja, det var det jag tänkte på.
Precis, och Space Invaders blev ju väldigt populärt. Sen kom ju Pong och Pac-Man och allt möjligt som asiaterna blev helt besatta av också.
Antar att man, alltså om man ritar upp på en tidslinje, så kan man ju se de här stora stegen liksom. Det började med att man byggde, ja, de här första arkadspelen. Sen måste ju en stor milstolpe ha varit, ja, men när det blev datorer och man lanade. Det måste ju varit en stor liksom milstolpe i att det kickade igång saker ännu mer.
Ja, men när nätverkskablarna kom och internet blev liksom gällande i början av 90-talet. Nu var det inte så många som just använde sig av internet på början av 90-talet. Det var väl några enstaka universitetsdatorer och sådär. Men när det väl kom igång, det var ju i slutet av 90-talet som e-sport blev mynnat, eller vad säger jag, man myntade det begreppet då.
Och det måste ju ha varit kopplat till exempel till Battle.net, till Blizzard Starcraft.
Starcraft var det.
Då, ja, Sydkorea satte igång och började tv-sända matcher och folk började spela som 17 och ranka upp på nätet. För det bygger ju på något sätt, det är ju två faktorer som krävs för att det ska kunna bli en e-sport. Först behöver ju folk kunna titta på något sätt. Det måste ju kunna vara någon publiksport i det hela. Och sen så bör man kunna möta varandra. Så att det var väl, det är väl där det började liksom. Jag kommer ihåg när Battle.net kom. Om man gick ut på Battle.net första gången och lirade mot andra, det var ju sjukt häftigt. Det var verkligen så där. Jag kommer ihåg att jag berättade för en kompis så här, ja, men jag spelade Starcraft och så gick jag ut på Battle.net och spelade, och så berättade jag hela matchen liksom, hur det hade gått, att vi var 3-3 och just det, jag hade ju kört LAN hos min granne innan, jättemycket Warcraft 2, och då byggde vi alltid ihop våra baser. Så det var det jag gjorde. Jag blev attackerad tidigt. Och då sprang jag med min SCV liksom in i min allierads bas och började bygga bredvid hans mineral line. Och han skriver liksom, vad fan håller på med? Så här, what the fuck are you doing? Och då så här, let's build our bases together. No!
Så det är du som är roten till all flaming.
Det var
du
som, ja, men precis. Startade. Och det var bara så här,
resurserna vi fick inte...
Nej, det är ju katastrof såklart, för då får ju ingen av oss tillräckligt bra resurser, så det blir bara helt fel. Men den lilla Ole där, jag vet inte hur gammal var man då? 98. Då var man 13 år. 13 år i Ole tyckte det var en jättebra idé. Men ja, så vi dog. Men det var verkligen så här, jag minns att jag berättade hela storyn, och min kompis då direkt skaffade ju Starcraft och började spela, och alla andra kompisar började också spela, bara på grund, det var typ den historien liksom, att så här, ja, så var det andra och de skrev och det hände. För det var ju helt nytt liksom, att man möter främlingar på nätet och interagerar med dem, och det är andra människor man spelar, och det är inte en datorn man spelar liksom, utan det var andra personer. Så det var stort. Det har man ju glömt bort idag. Idag är det ju bara vardagsmat. Att man går in i vilket spel som helst och ser andra spelare eller interagerar med någon annan.
Ja, men verkligen. Och på den tiden då började jag spela Counter-Strike. Jag kommer ihåg att jag testade det första gången när jag åkte in till Nine Café på Odengatan. Och då efter det så åkte jag hem och fick en dator där någonstans i nian. Och så drog vi en kabel över taken mellan radhusen hemma hos mig. Och så satt vi med så här 10 ping och så här. Vi hade så här löjligt bra ping mellan mig och min polare när vi övade. Vilket gjorde spelet helt så här supernjudbart, för det var inte alltid man kom ner i 50-60. Om jag minns rätt, jag kommer inte.
Vilket spel var det?
Counter-Strike.
Ja.
Och det var ju jätteroligt då, för jag fick ett litet försprång jämfört med polare i skolan, men också de jag mötte på Nine. Så när jag var där inne och liksom röjde på servrarna, så frågade de mig om jag ville vara med i vissa team och grejer. Så jag provade lite olika satsningar och sådär. Men det gick ganska fort, så var folk i kapp då. Och då var det väl...
Men jag har tänkt på det där, alltså om man alltid spelar med bra ping, men det oftast inte är bra ping, får man inte problem sen när man börjar spela online? Alltså jag tänker så här, ryssarna till exempel, det känns som att de har inte alltid världens bästa lina, men de skiter ju typ i om det laggar, för de är så jävla vana vid att det laggar. Och alla svenskar, de måste ha perfekt ping, annars går det inte att spela liksom, då får de flipp.
Det är så jävla underbart att titta på demos från amerikanerna, för de hade ju en helt annan kultur. De var ju vana vid de här distanserna med linorna. Svenskarna hade också jäkligt mycket bättre bredband. Så när de satt och spelade så räknade de med dålig ping. Och det såg så jävla häftigt ut att se amerikanerna, du vet, bara röja trots dålig ping. Och deras demos var ju legendariska, kommer jag ihåg. Jag kunde sitta och titta på vissa av de där proffsen flera gånger. Och så var det så häftigt när då de här stora turneringarna kom och amerikanerna faktiskt mötte svenskarna då i stora tävlingar. Och man jämförde då på ett LAN när man hade skitbra peng i båda lagen. Då undrar man, vad fan är bäst? För det kan man inte ha någon aning om när man inte då kan, som idag, spela nästan över Atlanten.
Men tyckte du att det var en fördel eller en nackdel att du då spelat med låg ping?
Jag såg ju det som att de var superhjältar som är vana vid dålig ping, och sen kommer de in och bara fan vilken lyx, det här är ju löjligt, det här är för enkelt. Det var min logik då, men jag har inte omprövat en logik.
Nej, okej, okay. Så då tänker du att de hade en fördel som var vana vid att träna med hög ping, och sen när det var låg ping så var allting skitenkelt liksom.
Jag tänkte så då i alla fall.
Ja, okej, okay. Nej, jag tänkte hur du upplevde det, men det kanske är lite off topic ändå egentligen.
Alltså vi pratade ju lite om vilka som, alltså så här, ja, möta sig med andra spelare och sådär. Och jag har ju tittat lite på det med rankingsystemen i e-sport. För det är också lite intressant om man tänker på siffror. Det är ju många som inte vet det när de tar sig upp i rankingsystemet i sina respektive e-sporter där man håller på med. Men ganska ofta, man tycker ju att så här, ja, men det är så många som är bättre än mig och bla 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 hit och dit, men har man kommit upp till några av de här högsta eller ens i mitten, det är, man tillhör ju en ganska liksom, det är väldigt få som är uppe på den nivån. Global Elite i CS, då tillhör man ju 0,78% av alla som spelar. Det är en ganska bra nivå.
Hade du någon siffra på hur många spelare som kör CS också eller?
Det har jag väl inte.
Nej, men det spelar ingen roll. Jag bara tänkte för 0,78% eller percentil, eller ja, det blir ganska högt upp liksom.
Det är väldigt högt upp. Och sen Supreme Master First Class som är nästa, va? Eller?
Jag kan inte de där i CS.
Det måste vara det, va? Och då är det 2,61% som tillhör den. Så att det... Ja, men när man kommer upp dit, om man någon gång har tagit den där högsta, då är man, alltså man är riktigt, riktigt bra. Jämfört med någon annan sak som flera miljoner spelar, då hade man, ja, man ska veta att det är riktigt cred att ha tagit de här högsta rankerna i vilken e-sport eller hur man än har spelat. Hearthstone till exempel som jag har spelat, om man då har tagit Legend någon gång så ligger man uppe på 0,3 eller 0,5% av alla som spelar.
Det är också rätt bra.
Det är ju vansinnigt bra.
Men jag menar, jag tänker till och med i lägre ranker. Jag kommer inte ihåg exakt hur det ser ut i LoL, men om man bara plockar Platinum eller något i den stilen, då tror jag ändå man är topp. Jag vet inte om det är topp 10% eller något i den stilen.
Vilket spel?
League of Legends.
Precis, jag ska kolla här. Då säg någon mittenrank där då.
Ja, det beror på hur man ser det, men om du tar Platinum bara, vilken som helst.
Eller kanske... Platinum, ja just det, nu är de uppdelade i distribution, ja. Här Platinum 10%. Ovanför det så har du Diamond 1,5, Master 0,12, Grandmaster 0,029, Challenger 0,013.
Precis, och då kan ju ändå folk tycka att Platinum är dåligt liksom. Men ja. Det är många som spelar LOL och bara topp 10% är ganska bra.
Alltså precis, för under dig har du, om man räknar ihop de andra, så är det 87% av alla andra, alltså 87% av alla spelare är under dig om du har tagit dig till Platinum. Mm. Du är ju uppe i toppen liksom.
Ja, och men då är det ändå så här, Platinum, det blir man ju ingen proffspelare för, men man är sjukt mycket bättre än många andra. Och sen om man tar Challenger, jag tror att det är bara 200 stycken per server som är Challenger, så får man så får man peta ner varandra därifrån. Så att det är en obefintlig mängd spelare som kan bli Challenger på en och samma server.
Det fungerar ju lite likt som StarCraft 2. Där har du ju Grandmaster. Och det är ju i världen är det 535 stycken.
Ja, det är inte många. Alltså.
Nej. Så att det är alla som är Grandmaster är ju i princip, alltså det är ju folk som kan vara med i topptävlingar. Men det är ju många, jag känner ju många som har tagit Master Rank. Jag spelade ju StarCraft 2 som mest innan Master fanns. Så att då var ju Diamond högst. Så att jag vet inte hur jag stod med egentligen, men jag känner ju många som har spelat vidare efter och tagit Master. Och då är man uppe på 4,98% av alla. Ja, du är uppe i liksom topp 5% av alla i världen. Så att det är ju också en skalp alltså.
Men då får man också tänka på att de flesta spelar typ ingenting och är bara skitdåliga och sitter inne. Det är ju den stora massan som inte lägger ner någon tid.
Ja, men jag tror typ StarCraft är nog folk ganska seriösa. Jag tror att liksom...
Ja, jo, absolut. Alltså, ett sånt
idag, liksom jag som har spelat mycket strategispel, alltså jag tror att jag skulle hamna i brons som är lägst liksom, och inte ha en chans. För att folk är så generellt sett så vansinnigt bra i StarCraft.
Men jag menar, det direkt... Ja, men jag menar, om vi jämför det med fotboll eller vad som helst, så tänker jag säga, ja, men spela i Superettan, det låter ju sunkigt, men jag menar, man måste ändå dedikera ganska mycket tid, sitt liv liksom, åt att spela i Superettan och sen i fallande skala. Så Division 4 lägger ändå ner okej, mycket tid på att spela. Så att jag menar, ja, men det är klart att de flesta som spelar fotboll kanske inte är de bästa, men så är det väl inom alla. Alltså även om det är mycket dödvikt på de här 87% som är under dig, om du spelar i Platinum, ja, men det är ju fortfarande spelare. Det är väl folk, det är väl de man vill jämföra sig med. Om man alltid kollar på de som är absolut bäst, är man inte där så kommer det ju vara väldigt långt borta liksom. Man känner sig väldigt dålig, väldigt lätt helt plötsligt. Trots att man är bättre än 87% av spelarna. Sen, det beror ju på hur man vill se det. Även om det är casuals, så är det fortfarande folk som spelar.
Verkligen.
Och det är så i Hearthstone då, om du har tagit dig till rank 10 i Hearthstone, då har du 82% av alla spelare bakom dig. Det tror jag är många också som inte fattar.
Vad sa du för rank?
Rank 10.
Vad innebär rank 10?
Man går från rank... Nu har de ändrat om systemet. Jag tror att det här är gamla. Nu har de lite så här gold, platinum och den där grejen som de har i StarCraft. Men förr i tiden så var det rank 25 är liksom botten. Och sen så upp till rank 1. Och sen från 1 kommer du in i Legend. Men många såg det ju så här, jag kom till rank 10 och så liksom, jag blev aldrig bättre än så. Men det är ju så här, det är rätt bra alltså. Man ska veta att man, då är man också, precis som vi sa där med League of Legends i Platinum, att då har du har liksom bara eliten och tryhard supergrymma människor ovanför dig. Det är de enda, och de är inte så många jämfört med den stora massan som spelar. Det är imponerande. Jag tycker det är ganska vanligt faktiskt också när jag tävlade, så att man stöter på många som är väldigt, väldigt bra. I Hearthstone var det ju många jag liksom började skriva med och sådär som tog Legend varje månad och verkligen har varit uppe på topp. Men de tänkte liksom att nej, men jag kan inte ställa upp i tävlingar och jag är inte så bra typ. Och så var man så här, alltså, säg inte så, för att du... Alltså om du har kommit så här långt, det är ju för att du har spelat som fasen. Och du dessutom verkar ha någon fallenhet för det här spelet. Så att testa dig själv och lira en turnering. För att, och jag vet flera stycken som man snackade med och så där, som gjorde det. Och så gick det ju bra i de turneringarna de spelade. För att ja, har man varit uppe där i Legend och haft bra rank, då ska man passa på och gå med i turneringar, för att det kommer antagligen gå ganska bra. Men, om man inte blir nervös och floppar.
Men jag tänker det är ändå intressant, på tal om spelarlöner. För jag menar, där, då spelar man ju verkligen bara som casual och inte anser sig vara ett proffs, men man presterar ändå ganska bra. Men man får ju 0 kronor i intäkter under hela sin Hearthstone-karriär om man inte gör som du säger, bara ställer upp och provar. Men då är man bra, man är där och presterar, men man får inte de här cashen. Men tänk vad som hade hänt om det funnits ett system som gjort att de här hade kunnat satsa, att de hade velat i alla fall. Så jag menar, då tror jag många kan ha väldigt mycket potential. Men tyvärr som det ser ut nu så är det många som faller av. Jag såg det nu medan vi har suttit och snackat. Så står det så här, the average pro esports player earned $5,000 i 2020. Det är ingen årsinkomst liksom. Det är, ja, om vi ful överslagsräknar 50 000 kronor, det överlever man inte på direkt.
Nej.
Men det var på hela året liksom.
Ja, hela året 2020 så var det den genomsnittliga e-sportsproffset, men det är över flera grenar liksom. Det var också från e-sports earnings.
Just det.
Ja, och det, ja, men det är ju det är, då är man ju inte proffs på ett sätt. Nej, om man ska vara kritisk. Då är man ju inte proffs någonstans.
Det borde man
Men det där känner jag igen. Det är ju så där. Det snackas ju vitt och brett om folk som tjänar massa pengar på e-sport, men det är ju fortfarande inte så många som gör det.
Nej, några inte tjänar bra med pengar, leva på det liksom.
Nej. Några tjänar bra med pengar, men väldigt väldigt många, och väldigt många som är på stora tävlingar och är helt otroligt duktiga i sina respektive e-sporter, de tjänar ju inte så att de kan försörja sig.
Men då kliver ju in här på hur accepterad är e-sporten. Vet ni hur många länder som har erkänt e-sport som en sport? Och då säger jag inte idrott, jag säger sport, för idrott kommer med en massa andra laster.
Känns som att jag borde veta det, men jag har ingen aning faktiskt.
Jag har heller ingen aning. Ska vi gissa eller?
Nej, jag 10? Säger så att 45 länder
jag
i världen över.
Ja. Jag borde ha gissat, jag var tillräckligt nära.
Men det här är en siffra då som kommer från International Esport Federation.
Finns det någon tendens med de där länderna? Är det mycket Asien liksom? Eller är det mycket
Asien, vissa u-länder, postkommunistiska länder, så postplanekonomiländer är ganska snabba på bollen. Varför det är så, det är väl, skulle jag gissa, för att de har mindre byråkrati, mindre organisationer. Men också att de är lite hungrigare. För att, ja.
Men kanske för att de ser att det finns pengar där, eller? Att hämta.
Ja, precis. Och att när internet öppnade upp resurser på ett sätt som inte funnits förut, så har ju de industriella länderna har ju liksom, de tror ju mycket på det som de har makt av sedan tidigare. Så att jag tror att det kommer ju jämnas ut ganska mycket där. Så det är nog många som lyfts upp.
Har du en lista där på vilka länder det är och så?
Nej, jag har hyfsat i huvudet bara. Nej, jag har inga
Det dök direkt upp lite frågor. Jag blev nyfiken på vilka länder som var med. Framförallt är man ju nyfiken på de länderna som är stora i e-sport. Alltså de här största nationerna.
Just det.
Är de med på den listan? Typ USA?
Nej.
Vet du? De är inte med.
Nej.
Kina?
Nej.
Och Sydkorea då?
Ja, de är med. Det är det första landet egentligen.
Ja. Rumänien?
Vet inte.
För Rumänien är ju, har jag förstått, är ju verkligen ett e-sport nation. Sverige vet vi ju är ett nej.
Ja, det är ett nej. Finland är väl den enda som egentligen officiellt har gått ut. Men däremot så finns det massa hjälp på andra sätt som visar att de har accepterat det lite i alla fall när det kommer till att hjälpa till med skattesatser och ge titlar som atleter. Du har ju till exempel i USA så har du ju verkligen, du kan ju vara en e-sportatlet och få pengar på college för att vara e-sportatlet.
Mm. Alltså de här stipendierna eller vad de kallar.
Precis, så delvis är det ju inte accepterat, men ändå är det ju lite accepterat. Så
det är inte... Ja, det är ju ett stort steg framåt.
Ja, men verkligen. Aha. Och här har vi en skillnad också när det kommer till acceptans. För Sverige har, vi ligger lite i efterkant här. Vi har ju 53 gymnasier i Sverige som har e-sport på schemat. Och då menar jag att det ligger på schemat. Det kan alltså innebära egentligen att de bara slängt in en timme där de får spela valfritt. Så det är verkligen inget så här proffsupplägg eller så. Eller att de har ett idrottsprogram där de hjälper sina e-sportare att bli duktiga. Och då har vi istället i Danmark, som ett mycket mindre land med mycket mindre människor. De har över 100 gymnasier som har e-sport på schemat. Och det kan man ju undra varför.
Alltså jag, om man då ska gå in på... Ja. Landet som vi kommer ifrån, Sverige, så är det ju faktiskt katastrof, tycker jag. Alltså det är ju Sverige som är ett land som har varit så i framkant när det gäller e-sport och verkligen presterat otroligt bra jämfört med andra länder, med tanke på att Sverige är ett litet land, så är det ju så synd att inte ta tillvara på det. Vi ligger efter. Det behöver ju göras någonting på den fronten, tycker jag.
Jag tycker också att det är jätteointuitivt om man ska stå här och flexa Ericsson och vi har haft världens snabbaste lina och vi var tidiga och bla bla bla. Och sen så bara, ja men e-sport, det fattar vi inte riktigt.
Så... Det är ju bakvänt. Det är riktigt... Man hoppas ju på att det blir förbättringar framöver. Men det gäller ju att pusha på, för det är ju... Det är väl det här ålders... gapet, helt enkelt generationsgrejen, att folk över 34 fattar inte i regel vad e-sport är.
Men i många andra länder, de har ju också generations, det är precis samma svårighet som de andra länderna, de andra 45 länderna som har accepterat det.
Precis.
Så det är inte hela anledningen.
Nej, men jag tror att det är något sånt där, att där ja, man ser det som de mer framtiden och satsar ändå. Behöver ju göra så.
Jag har också träffat många teknologiskt handikappade individer inom idrotten. Så de som kanske är väldigt fysiska och inte så tekniska kanske söker sig till idrotten och är där man hamnar. Så jag vet inte, det kan ju vara att hela idrottsrörelsen i Sverige är fläckad eller fylld till och med av människor som kanske inte ens gillar teknologi. Det kanske är det som är de som sitter i Riksidrottsförbundet.
Ja, det kan man undra. Det måste hända någonting i alla fall.
Ja, men så mina två tränare, de är sådana där som kan gå in i ett rum och sen bara dör alla datorer. Nej, men det är 100% sant alltså. För det, ja, men jag har tränat ganska mycket med en kille som också satsat på jiu-jitsu. Och han har jobbat och kodat och ditten och datten. Och sen så någon gång, så när någon kommer hem till honom, han ska visa något nytt medlemssystem som han har tagit fram eller någon ny hemsida. Det har aldrig hänt förut, men hans dator bara dör. Han får inte ens igång den, han kan inte ens trycka på power. Sen när de drar typ 10 minuter senare, då får han igång den.
Ja.
Aldrig hänt förut. Så jag tänker mig att om det är sådana som sitter där, då förstår jag varför de är så anti-e-sport.
Nu är det lite killgissningar, men jag tänker, alltså, det är det man ser framför sig lite. Alltså att just när det gäller idrottsrörelsen, att det är många som ser det som en slags motsatsen i aktivitet. Mm. Att, här håller vi på med rörelse och motion. Och det där i motsatsen, det är bara att sitta framför datorn. Så att man är väldigt, nästan blir då anti e-sport istället för att vara nyfiken och tänka på att det här är någonting.
Jag tänker mig så här, Björn Eriksson, ordföranden i Riksidrottsförbundet, som liksom: tjena idrottsvänner, då var det dags i år igen och vi ska in i framtiden. Nu har vi lärt oss vad digitalisering betyder och tillsatt en utredning för vad det innebär. Och så rider han på liksom. Och han liksom, vad är han, 73-74 bast. Det är ett problem att vi liksom inte vågar fråga de unga vad är det de kommer göra av sin tid i framtiden. Det är ett jävla problem.
Alltså min personliga bild just av honom också är att han är en himla snackepelle som egentligen inte har så mycket kött på benen.
Han är jättecharmig bara. Han bara så här kör, ja, svänger med tummarna.
Ja. Jag tycker det är olyckligt att han sitter på... Det var ju den här, nu har jag ju, det är ju som fotbollssupporter så är det ju många som, alltså det har ju blossat upp när han visade sig att han höll på. Nu går vi ju helt off track här, men det är ju det här med att han är lobbyist för typ så här säkerhetsföretag.
Han satt på två stolar.
Ja, och så ska han lägga massa regler på restriktioner på fotbollsmatcher. Så det där är ju en gubbe som jag tycker är en snackepelle som inte känns... Det är inte rätt person alltså att sitta på Riksidrottsförbundet.
Så funkar världen. Ska vi gå vidare?
Alltså, för där pratar vi ändå... Alltså, företag, finansiering, affärer. Alltså, det är också sånt som driver e-sporten, precis som all idrott.
Ja, men ska vi prata mer om det då? Viktor, har du någonting i rockärmen om det?
Jo, jag kan ju i alla fall plocka fram hur mycket Twitch köptes för. Och det blev de ju miljonärer på när de sålde det till Amazon, den stora jätten som mer eller mindre äger hela världen idag. Och de köpte Twitch då för 970 miljoner dollar. Det är ganska mycket.
Svårt att säga den, alltså jämför den siffran med, är det billigt eller är det dyrt liksom. Men alltså det är en hisklig summa. Men jag tänker ändå att på ett sätt så är ju Twitch, det måste ju vara en, jag tror att de gjorde en bra affär, att det var ett bra köp.
Det tror jag också.
Twitch är så stort och det bara växer och växer liksom.
Ja, och de ligger perfekt i liksom mitt emellan underhållning och sen e-sport. Och även då troligtvis så kommer ju alla simuleringar av vanliga sporter hoppa in där också. YouTube har ju svårt att bemöta Twitch i huvud taget, för de har någon slags lätt touch av någonting som gör att de blir svåra att konkurrera med. Facebook har ju försökt komma in med Facebook Gaming och sådana här grejer, men de har ju inte en suck liksom. Så jag tror att det var en jättebra affär av Amazon, och det, där säkrade de verkligen någonting för framtiden.
Ja, men Twitch har ju enligt den här statistiken som jag har framför mig 63,6% av all e-sportstreaming egentligen. Och den som ligger på andra plats är YouTube med 22,4%.
Så jag trodde att det var högre. Jag hade för mig att jag hade läst någonstans att det var ännu högre.
Det här är från 2020 siffra. I alla fall. Det står okay. Viewership share in 2020.
Men det beror nog på hur man tittar på siffrorna också. YouTube är ju väldigt, väldigt stort med sådana här gaming- tutorials och playthrough och let's play videos, medan Twitch är ju liksom e-sports plattformen liksom, communityt för alla som håller på med e-sport är ju där.
Jag kan tänka mig att de har begränsat det till livestreaming liksom, eftersom att det är det främst som finns på Twitch, så har de jämfört det med YouTube och sen så Facebook på tredje plats med 14%.
Jag tror att tittar man på livestreaming-siffrorna, då tror jag... Eller var det här live?
Det står faktiskt inte. Det står bara 63,6% of the viewership share in 2020. Det är så de har formulerat det. Det står inte live.
Eller... För där tänker jag mig att man kanske pratar om video on demand. Liksom. Alltså att det är så att säga... ja, det är ju inte live utan det är inspelade, och då kan jag tänka mig att YouTube har den kakan, men kollar man live-siffrorna då skulle nog YouTube krympa, då är det nästan monopol på Twitch.
Ja. Jo, men jag tror att det här är live-siffrorna och då står det 63,6%. Okay. För det vore ju konstigt annars om det var såna här VODs liksom. Då borde YouTube vara störst, det är också min spontana känsla.
Sen kan man ju diskutera hur sunt det är att det är ett monopol på hela marknaden. Det kan ju ibland inte vara så bra. Så att det kan ju vara bra om det kommer upp andra aktörer i det där för att det ska vara lite mer sunt. Men det är imponerande många, och Twitch har ju varit en drag. Det är också en, liksom en, vi pratade innan om de här milstolparna i historien för e-sport, så skulle jag nästan Twitch ritas in på den kartan. Absolut. Där Twitch kom och den kulturen som kom med att titta på folk som spelar och hänga med live och skriva i chatten, det satte de igång på riktigt på en helt annan nivå. Och
ett genidrag, ja, alltså.
Verkligen. Så att det är, ja, men helt, man kan konsumera e-sport på ett helt annat sätt idag än vad man kunde innan. Alltså verkligen otroligt annorlunda. nu kan man titta på e-sport 24/7 på hur mycket som helst.
Ja. De som tittar på e-sport, de är ju, okej, nu tillåter ju bara de här siffrorna över 18. De enligt den här siffran då, men som är från 2017, är 18 till 34. Så då skulle väl gissningsvis de här 34-åringarna har blivit då 4 år äldre. Så ungefär 38 bast. Och då tar man inte ens med dem under 18. Så att nu börjar det verkligen slå över här. Och då kan man jämföra det med till exempel genomsnittstittaren i NFL som är 50 bast. Liksom. Jag kan tänka mig en så här amerikan som dricker öl och på en stor parkering och tittar på NFL liksom, och grillar något spett med doppat i fett.
Väldigt specifikt.
Mm.
Ja, och ja, med det du säger där ändå, för det har man sett om man kollar lite statistik där, att tillväxthastigheten eller tillväxten har varit nästan 12-10% mellan år 2019, och sen så är prognosen mot 2023 att den ska nå årlig tillväxt på nästan 10% tittare. Så jag menar, det är mycket människor om det är 10% tillväxt varje år liksom.
Det här vet ju alla om. Och därav känner sig ju idrottsorganisationerna tvungna då att investera i vanliga e-sportlag egentligen.
Och de borde känna sig tvungna i alla fall.
Ja, nej, men det här är ju någonting som knappt behöver säljas in längre. Nu tittade jag på senaste majorn i Dota 2 och där såg vi både Paris Saint-Germain och AS Monaco har varsitt Dota-lag. Gambit Sports och LGD då.
Mm.
Så att de här organisationerna har ju köpt in sig, och för bara 2 år sedan behövde man inte lägga egentligen mer än $5 miljoner för att få sig en av de här professionella e-sportlagen. Så det är en ganska liten investering än så länge för någonting som troligtvis kommer vara värt väldigt mycket. I alla fall i marknadsföring.
Mm. Är det tipset du har egentligen till han, vad heter han, Spotify-grundaren Daniel Ek, vad heter han? Han ska ju köpa, är det Arsenal eller vad var det, vilket lag är det? Har ni koll på det?
Nej, jag vet inte vilken
han ska köpa. Ja, han skulle ju köpa något Premier League-lag. Jag tror att det var Arsenal, men jag kommer inte ihåg
det riktigt. Om han köper ett Premier League-lag, då säger jag så här: nästa steg in i e-sporten och se till att ni får synas. För att det finns så många som tittar på e-sport idag världen över. Så investera i något lag medan de inte kostar så jävla mycket. För
då får det skulle vara vansinnigt mycket billigare köp i alla fall.
Ja, det ser inte ut. Ja, istället menar du. Ja, nej, men absolut.
Ja, precis. Alltså, han skulle kunna köpa upp
för, alltså, det går fort.
Alla lag.
Ja, nej, men alltså, det går fort. För att 2017 så var det alltså 50 sportorganisationer som hade köpt olika e-sportlag då. Nu är det över 250 2019. Så på 2 år börjar ökat ännu mer. Och jag vet inte vad det står idag, men det vore intressant att leta fram den siffran. Så, men det ökar markant hur många sportorganisationer som investerar sig i e-sport.
Nu tror ju jag inte att e-sporten kommer växa om fotbollen. Alltså om man räknar alla e-sporter kanske. Men det känns lite fusk att göra. Det är som att räkna ihop alla sporter i sånt fall.
Precis.
Men en individuell e-sport tror jag aldrig kommer gå om fotboll.
Tror inte jag.
Det tror jag inte. Men däremot så...
men fotboll kanske är en e-sport i framtiden. Vem vet? Alltså när
du
har liksom en hjälm och du har ett headset. Du hoppar 3 meter när du springer. Och man vet aldrig. Alltså, det är liksom, du har alla de här... all gear för att göra det till någon slags blandsport mellan teknologi och ja.
Vem vet. Men däremot så är jag ju övertygad om att det kommer fortsätta att växa ett bra tag till, och det är väl, jag tänker med 2 grejer som är det här med varför det skulle växa då. Var det är fler som tittar på e-sport till exempel som gör att det blir mer pengar, och det är väl, det ena är generationerna som kommer, det föds nya människor som också blir intresserade av e-sport. Och de som redan är intresserade fortsätter att vara intresserade. Så målgruppen, spannet av ålders, liksom spannet blir större och då blir det fler. Sen så antar jag att det också är fler som spelar som också börjar titta. Att ja, den kakan blir större och större hela tiden, det skulle jag gissa på också. är något som har, fortfarande sker och har hänt.
Men det här är väl sånt som du har statistik på, Viktor? Hur många det är som gamer egentligen?
Ja. Eller gamer vet jag inte riktigt. Det är lite dåligt på. Alltså så här, det finns ju lite olika om man går in på respektive spel och deras plattformar. Till exempel Steam berättar ju, eller kan du hitta utförligt statistik hur många som spelar dagligen. Rekordet ligger på lite mer än 1 miljon spelare samtidigt i Counter-Strike till exempel. Sen vet jag inte så mycket mer om exakt hur många som spelar.
Men samtidigt, det är också ganska ointressant. Det är en sån här gaming-grej att veta. Det man skulle vilja veta är ju, liksom. Ja, men det man skulle vilja veta är ju hur många som spelar under en dag.
Mm.
För det är ju så man skulle tänka. Hur många spelade fotboll under en dag? Liksom. Ja. Hur många spelade basket under en dag? Hur många som spelar samtidigt, det skulle ju vara en jättekonstig siffra i traditionell sport att prata om.
Alltså, jag tänker med
kineserna är vakna, ja. Liksom.
Ja, men jag tänker mig att den metriken är intressant för att ja, som jag har ju typ 3 eller 4 LOL-konton liksom. Jag kan inte spela på dem samtidigt. Mm. Men ungefär hur många samtida spelare har man? Ja, men om jag skulle träna 4 pass på en dag så det är fortfarande bara en spelare liksom om jag skulle köra fotboll. Men om jag skulle räkna det som 4 spelare så blir det ju konstigt.
Mm.
Och jag tänker mig att det kanske är där den metriken kommer ifrån. Hur många samtida spelare finns det? För då, ja, om man inte sitter med så här levelbottar på sina andra konton.
Mm.
Men du fattar, för att annars tänker jag mig att man kan inte räkna konton heller. Det blir konstigt.
Ja.
För du har säkert flera Hearthstone-konton också för du vill gömma din statistik och vad du pysslar med.
Nej, faktiskt inte. Du kan, om du har flera konton i Hearthstone så har du ju inte korten.
Nej, ja just det. Det är sant. Men, så det var ett dåligt exempel kanske.
Men sen,
alltså man hade på andra servrar för att man skulle kunna köra amerikanska turneringar, att man hade ett amerikanskt konto och sådär. Men det blir också väldigt jobbigt och krångligt att få alla korten. Så att de stora tävlingar och sånt där, då blir om de är sanktionerade av Blizzard fick man ju alla korten. Så man höll sig ju till en server ofta. De största proffsen höll ju på och spelade på massa server.
Nej, för jag vet, LOL-proffsen kör ju också ibland fake-konton. Mest för att de inte vill att, när de testar nya grejer, att det inte ska komma på sina stats liksom och sina match records för att det visst, alla känner ju varandra i toppen ändå, så till slut listar de ju ut vem som är vem, i alla fall liksom. Men om jag har prackat någon ny gubbe så vill jag kanske inte visa det innan en stor tävling att så här, shit, nu har jag verkligen spammat den här nya bilden, för det man har hittat ett kryphål i den senaste patchen liksom.
Mm. Men om man har gått tillbaka till den här siffran, om det är 1 miljon som spelar simultant, om det var en sån här hög siffra, då känns det ju som att det kanske är flera miljoner som spelar dagligen. CSGO under en dag. Nu är det ju väldigt mycket skjuta från höften gissningar här, men det lär ju vara ett gäng om man skulle titta då och ha de siffrorna, att det är många. Vi får väl kolla på det efteråt.
Ja, vi får kolla det i framtiden.
Men det är ju intressant liksom hur oerhört många det är som sitter och spelar ett spel på en dag.
Men i slutändan så är det ju, om man då kollar enligt då sådana här formulär som man har skickat in, så är det ju 33% av unga killar från 15 till 24 som identifierar sig som gamer. Så det blir ju ganska många som spelar av den enkla anledningen. Sen har du ju 7% av tjejerna som gör det, så det är, och det är inte lite.
Men är det här i Sverige eller
i Sverige världen? Exakt. Mm. Och det är Riksidrottsförbundet som har beställt den här statistiken alltså.
Mm.
Så, och då,
det är jättestora siffror.
Särskilt om man alltså jämför med så här, 19% av unga killar identifierar sig som sportfantast. Och då skulle man tro att det är det som folk vill liksom, vad ska man säga, framhålla. Och 17% som träningsfreak. Så att det, är så här, det slår liksom det här traditionella, vad man borde.
Alltså om man slår ihop dem där då, kan man inte tycka att de är i samma? Då trumfar de ju lite grann, men
ja, alltså de kan säkert bocka i båda de där samtidigt.
Ja, du tänker att det kan vara en överlapp mellan de här 19 och 17 procenten, eller? Eller olika grupper? Ja, okej.
Jag har inte kollat, för det här är ju liksom, det här är inte bara sport och idrott. Det här handlar ju om flera identiteter. Du identifierar dig som feminist, identifierar dig som vad du nu väljer.
Mm.
Så det var ju bland de vanligaste bland tjejerna till exempel.
Men var det någonting som var mer hos, det var den högsta hos killar. Det är gamer. Det är det mest.
Ja.
Om man rankar allting så är det högst.
Absolut, och högst bland tjejer var feminist.
Och vilken plats kom det då för gamer, för tjejer? Är det långt ner?
Ja, den var ganska långt ner på listan. Ja. 7%.
7% ja. Är ändå ganska många ändå.
Och det här är enligt ungdomsbarometern då, som arbetar på uppdrag av Riksdagsförbundet.
Ja, det är stora siffror.
Det
ska bli
siffror.
Intressant att se framöver om det kommer förändra sig. Jag tror att det skulle kunna öka upp en liten bit till faktiskt i framtiden. Det fortfarande är, även om det inte är som det var, att vara en gamer är lite... Alltså, vi pratade ju om det förut i något tidigare avsnitt där, att det var nästan någonting man mörkade för många. Folk vågar liksom inte berätta att jag har spelat Mario Kart. Det har man haft kompisar som liksom knappt vill säga det. Alltså blir man så här, men kom igen.
Jag kommer ihåg det.
Ja, alltså när jag... det där tror jag att fortfarande lever kvar lite grann. Att det är lite sådär...
Absolut.
Inte lika coolt, men jag tror att det kommer verkligen till sist vara en icke-grej. Att berätta att det är liksom det man är intresserad av.
Det normaliseras liksom. Det är som jag när jag var liten. Jag skulle aldrig erkänna att jag nätdejtade där i början. På dark web.
Men
det är
ju ganska nischat kanske. Men, ja, men nu är det väl standardpraxis snarare, tänkte jag säga. Framförallt i coronatider.
Exakt.
Men jag håller med. Jag tror också att e-sporten kommer göra den här resan. För jag brukar säga det. Ja, visst, jag spelade datorspel när det var töntigt och det kanske fortfarande känns lite så i vissa sammanhang, men framförallt kampsporten, det tror jag inte folk tänker på. Jag brukar säga det, hur länge har du kört då? Så bara, jag körde med när det fortfarande var töntigt och kampsporten, det är inte många som tänker det.
Just
det. Jiu-jutsu.
Ja, det är sant.
Alltså så här, alla bara, ja men det är ju coolt nu, alla UFC fighter kör jiu-jutsu. Ja, men när jag började kör jiu-jutsu.
Då var det såhär, karate folk, kid tänkte man.
Men folk tyckte att det var bara nördar i pyjamas. Som kollade på anime typ, som det var liksom den bilden man hade av folk som körde jiu-jitsu, inte att det var bästar som utövade elitidrott och banka skiten. Nu gör man inte det jiu-jitsu i och för sig, men det var liksom inte idrottare, det var ju nördar snarare.
Absolut.
Det var bara, vad var det, taekwondo som var coolt?
Nej, inte ens det alltså.
Men det här,
alltså, taekwondo körde väl Paolo Roberto och sådana där. Ja, värstingar körde väl taekwondo.
Men typ boxning var ju cool, thai-boxning fanns det inte riktigt då heller, men de kunde folk relatera till. Och vi har haft en del brottarlegender i Sverige, så det kunde folk också relatera till. Men allting som hade lite pyjamas var ändå lite töntigt, för folk kunde inte göra skillnad på taekwondo, karate, judo och jutsu.
Nej.
Men visst, om man var lite insatt så kanske taekwondo var en pinneballare och det var lite flashiga sparkar liksom.
Och aikido är fortfarande töntigt.
Ja, det beror på vad man frågar. Men absolut, jag
tränade aikido i 4 år när jag gick i mellanstadiet.
Har man inte svärd då?
Ja, man har ju olika pinnar. Man har ju en pinne som ser ut som ett svärd, som är som ett träsvärd, och en som är bara som en lång Donatello-pinne. Jag tror att det var det som fick mig att börja på aikido. Att det var så här, det var någon som berättade att man har Donatello pinnen och man har så liksom, då var det så här, vad sa du, tränar man turtles liksom? Sign me up, sa, vad heter det, 9-åriga Ole liksom, var på direkt. Men det, ja, jag vet inte, jag satt, jag åkte taxi med en gammal sån här dörrvakt på Teneriffa. Han körde taxin, han sa helt övertygad att det är liksom det är det hårdaste du kan träna, aikido.
Men var han någon Steven Seagal fan eller?
Ja, jag tänkte, det var det jag nämnde så här, Steven Seagal eller. Men ja, han var helt övertygad om att det var värst grejen, men ja. Jag vill inte säga riktigt vad jag tyckte om det, men det
blir för mycket kampsport i den här podden.
Ja, är lite för mycket.
Jag ska...
Men poängen var ju att jag tror att e-sporten kommer ta samma resa. Alltså från att den här lite tunga underground-rörelsen. Ja, men tydligen inte.
Jo, för Dreamhack har alltså gått om Gotia Cup i popularitet bland unga från 15 till 29. Det är nyckel alltså.
Ja, det är det nog. Men jag tänker mig att man pratar inte så mycket e-sport på nyheterna liksom. Det gör man ju nu för tiden. Alltså typ, ja, men Alexander Gustafssons match igår, bla 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 bla. Det är inte som att man pratar om vad som hände i någon sån här LOL midseason invitational liksom.
Det är för att det är för svårt att förstå. Det är lätt kanske att förstå ett slag i ansiktet, men det är jättesvårt att förstå liksom en midstratt i.
Ja, men om man vann en proffsturnering. Alltså jag kollar inte på golf, men om jag förstår att Annika Sörenstam har slagit alla killar i en proffsturnering, så har hon slagit alla killar i en proffsturnering liksom. Mm.
Min uppfattning är ju att vi ligger lite någonstans i någon mittemellanland där när det gäller e-sport. Att det är, om man säger så här, ja, men jag spelar League of Legends väldigt mycket, då tycker folk inte att det är så coolt. Men om man säger jag spelar League of Legends och tävlar, det är en stor tävling, då blir folk jätteimponerade. Mm. Alltså att det är...
Ja, men alla kan ju respektera liksom landslag. Alla förstår ju landslag. De förstår VM.
Det är det som är symbolvärdet med ett landslag.
Mm. Men det kan man ju så här, ja, jag åker jättemycket skidor, kan man säga. Jag åker liksom off-pist skidor. Och då tycker folk det är ballt. Fast det är ju inte att jag är proffs på något sätt. Alltså förstår du? Att det är lite, det känns som att det finns en bit kvar där. Där det kanske... Ja, men folk, jag tänker, det kommer nog vara så i framtiden mer att alla har alltså många fler har en relation till e-sport, så att om någon berättar liksom jag spelar League of Legends, då blir det, jaha, vilken rank är du liksom, aha, shit, fan vad grymt liksom. Imponerande, även om personen inte är ett proffs.
Men då halkar vi faktiskt in på vår nästkommande rubrik. Vi ska ju spå lite i framtiden. Och då tänker jag så här, det som jag tyckte var konstigt när jag har läst på lite, det är Business Insider som har gjort några analyser, och en av de toppgrejerna som du skriver ut är att de tänker så här, ja, men framtida e-sport kommer troligtvis vara hur ska man översätta det här, powered by mobile, alltså mobilburna enheter, bara för att reducera den här barriären för att ta sig in och kunna spela. Alltså det blir mer öppet. Jag tycker det känns jätteabstrakt. Du som Hearthstone-spelare kanske tycker det känns jättenaturligt. Men jag förstår ju vart de är på väg i alla fall. Då har man minskat barriärerna, för alla har ju kanske en telefon, eller alla var väl ta i, men alla kanske inte har en gamingdator.
Det är svårt att säga i vad nästa generationer tycker är häftigt. Det kan ju vara så att det kommer nya generationer som liksom inte... De blir inte så jättehypade av att sätta sig framför en datorskärm och med tangentbord och mus, och då kanske det blir så. Men det här med lättillgänglighet, den jag är inte så på den där. Alltså egentligen att, vad ska man säga, det finns ju så oerhört mycket om man tittar traditionell sport som är, det är inte lättillgängligt, men det kan fortfarande vara väldigt populärt. Jag tänker så här, ishockey. Mm. Fruktansvärt svårt att få till att man ska spela ishockey. Det är massa utrustning och det ska is till för att det ska funka, och det är ett himla meck.
Men vilken sport är mer populär med hästlängder då? Fotboll.
Ja, ja, precis.
Det
ja.
Behöver inte ens en platt yta. Man slänger ut två jackor på en snegräsmatta liksom och bollar lite.
Men jag tror ändå liksom det här, alltså det här enkel, att liksom att det ska vara enkelt att ta till sig och bla bla bla. Jag tror det viktigaste är att det finns en bra grogrund för att nå ut med förmågan att visa upp de duktiga spelarna. Och e-sport är ju på något sätt, det drar ju till sig folk som är intresserade av när det är lite mer avancerat. Det är ju det e-sport är liksom. Det visar vem som har störst hjärna, och då kan saker och ting, man kan komma en bit när saker och ting är enkelt. Men det är nästan den mer komplexa sporternas område, är, tycker jag,
ja,
e-sport hör sig till liksom. Jag vet inte om jag make sense i hur jag säger.
Jo, absolut, delvis, alltså, så här, det är definitivt inte tillgängligt att bli skitduktig på Dota eller schakt för den delen, eller någon av de där komplexa sporten, eller ishockey när det kommer till mycket utrustning och så. Men jag tror att det som är populärast är grejer som är där människor är. Paddel slog igenom som fan nu senaste åren. Och det har att göra med att så här, typ alla är mellanchefer i Sverige och har närhet till en paddelhall, och allas guru köper en massa paddelhallar, det vill säga Zlatan. Och det är så att typ alla vill vara så flashiga så att de har en tid på tennisplanen. Men alla har inte det. Så helt plötsligt så kommer de på en sport som är lite mer tillgänglig än sport än tennis. Vilket gör att den blir jättepopulär. För att du typ spelar tennis precis som alla de här rika Stureplansnubbarna. Men du gör det ändå inte. Så det är jättestort bland den övre medelklassen, medelklass. Och det är för att den är tillgänglig.
Jag skulle tippa på att det blir liksom en flora av e-sporter som kommer bestå av lag e-sporter som Dota och League of Legends och sådär och CSGO. Och sen kommer det vara solo e-sporter som StarCraft och Hearthstone. Och sen kommer det vara e-sporter som är väldigt motoriska, där man blir imponerad på folks färdigheter. Att det är väldigt mycket det är vikt på. Hur snabb och flink man är i sina actions per minute och sånt där. Snygga, häftiga moves och grejer i spelen. Och sen kommer det vara de e-sporterna som är otroligt mycket mer tänka och det krävs någon form av superhjärna eller otrolig förmåga, typ som schack. Sådana e-sporter kommer också vara stora. Tänker jag liksom. Att det kommer vara en flora av det där. Att det är inte en sak som är nyckeln till att bygga den bästa e-sporten.
Jag tror inte det heller. Och någonting som man inte, eller som de säkert kikar på, men som inte har kommit än, det är så här långtidsformatspel. Alltså Napoleon tog inte han tog inte land efter land på några sekunder, utan det tog ju lång tid och byggde sådana typer av strategier över tid. Tänk att du spelar en e-sportspel där en match tar 2 månader. Sådana lär ju komma. Alltså vi är ju tillräckligt rika snart för att göra det.
Jag tror ju däremot tittarvärdet kanske inte så högt. För men om man jämför, hur många är det som kollar på cricket?
Det beror alltså på hur stor tribe du har. Alltså,
men det är det jag menar. Jag tror triben kommer vara liten. För att folk vill se en match start till stopp och kunna göra det vid ett. Alltså så tycker jag att all annan e-sport är formaterad nu. Och det är mycket on demand som är på ingång. Och
det är nog ingen populär sport jag pratar om. Jag tror att det är
så här, nej precis. Säg att det existerar. Fine. Det är ju en sak liksom. Men jag tror inte att det är den som kommer bära e-sporten.
Nej, det största är de här jättepopulära. Det är paddel, det är kristendom, det är fotboll. Alltså, det är sådana där saker som alla förstår sig på och det är lättillgängligt. Liksom, de flesta köper inte de tunga verken när de ska läsa, utan de köper de enkla grejerna som de förstår sig på, typ Millennium-trilogin eller ja.
Men paddel tycker jag inte är så bra jämförelse, för det ser mer som en sån här trendsport, lite mer som, alltså det är vansinnigt mycket utövare. Men det är ju, det får man ju se i framtiden om det kommer vara så att folk tittar på paddel. För det är ju ytterst tveksam till att det drar så himla mycket tittare att titta på paddel-VM. Utan det är ju mer att folk tycker det är jättekul att hålla på med.
Ja.
Det är Heroes of the Storm, Dotas motsvarighet till paddel.
Ja, precis. Det är
ingen som kollar på Heroes of the Storm, men alla kollar på Dota.
Ja.
Alltså det har ju varit några så här hotstävlingar, men de är ju obefintliga mer eller mindre.
Jag fick ju inga
jag tänker lite mer på Fortnite. Jag tänker på Fortnite som är, vi pratade ju om det liksom prispott, men det är också, alltså jag tror att det är ett stort glapp på hur många som spelar Fortnite och hur många som tittar på Fortnite. Och då menar jag titta på de stora tävlingarna och koll på vem som vann och sådär. Jag tror att alla de här kidsen som lirar Fortnite, det är en stor kaka som tycker det och bara, du vet, pratar Fortnite hela dagarna med sina kompisar. Men alltså det, och det är ju mer att själva spelet i sig har en problematik i hur man ska bygga en e-sport, eftersom det blir så svårt att ha matcher när det är 100 stycken alla mot alla.
Men du som ändå är i branschen, tror jag det hade varit bättre om man hade varit färre. Alltså jag tycker ändå konceptet känns intressant, för jag menar, jag har varit såld på ända innan Hunger Games, alltså det Battle Royale, alltså den här gamla japanska filmen eller vad. Det måste ändå gå att bygga ett spel på det, att alla liksom klarar sig lite själva, bygger upp någon sorts
Det är ju ett jätteroligt spel. Det är ju jättekul att spela, alltså de här Battle Royale-spelen. Jag har ju inte spelat Fortnite så mycket, men jag har ju spelat PUBG. Det är ju,
men jag tycker också väldigt, det är skitkul.
Alltså, det är jättekul, men det är ju, jag har ju jobbat med att sända PUBG. Och det är ju ett sånt spel som har, ja, det är mycket problematik i att kunna försöka bygga en e-sport runt det, för att det är stökigt att titta på. Hur ska man följa liksom 100 spelare samtidigt, och hur ska man sådär, ja, det är svårt. Det blir liksom att man måste spela massa matcher och ha något rankingsystem för hur det har gått i alla de där matcherna för att få ut vem som är bäst. Och vad är bäst då i en match? Är det att överleva sist? Då kan det ju vara bara kampa i ett hus liksom. Eller är det att skjuta flest i matchen? Alltså de har jätteproblematik att bygga fram hur man ska vara bäst i spelet.
Där har vi ju det som Victor pratar om. Det kommer bli en PUBG reality-serie som vi följer över en säsong istället. Alla smyger runt och det här gamet kommer köras över en månad istället.
Absolut.
Det kanske är det. Det kanske är en reality-serie. Det är inte nästa e-sport liksom.
Nej.
Sjukt, Victor, du har ju knäckt där.
Jag tror det. Jag brukar göra det. Ja, börjar vi närma oss?
Ja, alltså jag har lite siffror jag bara kan lyfta. Det de tror kommer trycka fram den här e-sportsvågen är framförallt om man fortsätter med den här sociala distanseringen. Det kommer ju trigga att man fortsätter gamea liksom, för det är det man kan pyssla med. Och mobilburet framförallt om man då inte har gamingplattformar och så vidare. Samma som att de här streamingplattformarna kommer växa. Det är de två enskilt största drivande faktorerna, tror de. Men näst tredje på tur egentligen, då kommer det att, som du också har pratat om, Victor, att de stora märkena börjar investera pengar i e-sporten. Men målgruppen är väl som bekant, de yngre är fortfarande. Det är det man tror i alla fall. Alltså 16-34, nu sjokar jag ihop det lite. Och sen så... Ja, är det lite färre spelare, men man tror ju ändå att 6% kommer vara mellan 55 och 65. Och vad sa du på fotbollen, att det var den största målgruppen var 55 år?
Ja, det var NFL, så det precis,
ja, NFL menade jag. Fotboll. Ja, jag menade amerikansk fotboll, sorry. Så att där behöver man nog liksom få ett skifte, men jag tänker mig för åldersspannet 35-44 så är det nästan 20% och 45-54 10%, så att jag menar det. Varje decennium kommer alla de här skifta ett snäpp neråt. Och om de yngre generationerna bara fortsätter växa, då kommer det vara hur många som helst som tittar. Alltså där är e-sports audience då, by age group.
Det här blir spännande. Det är spännande att se framtiden. Det är alltid kul att försöka sia, men man vet aldrig. E-sporten har ju tagit massa svängningar hit och dit tidigare, sen kommer säkert göra det igen. Samtidigt som man måste säga att det är massa e-sporter som man nu, om man tittar på pappret, har funnits väldigt, väldigt länge. Det är ju, om det en gång i tiden var så att alla väntar på nästa spel hela tiden, så börjar man ju se att det också är väldigt många som bara fortsätter att spela de här spelen som har funnits så himla länge nu. Det är ju också intressant.
Och de som har varit duktiga stannar som fanatiker, och alltså jag tänker på gamla legendarer som fortfarande är kvar och liksom snackar spelet, coachar spelet, har sina lag, investerar i lag. Så det verkar som att de som har investerat väldigt mycket tid, de chansar rätt mycket för att få stanna.
Och med det kanske vi ska wrap upp, för nu har vi dragit över här en timme, mer än så. Ja. Hoppas att du som lyssnar uppskattar det här siffersnacket som vi körde idag. Det var lite annorlunda take på det hela, men ändå intressant, och det här kan man babbla om många gånger. Se till att hoppa in i våran Facebook-kanal och våran Instagram och kommentera eller så där, om ni tyckte att det var intressant, eller du.
Och det är Twitter
för
gång snart.
Men framförallt, vad tror folk själva om e-sportens framtid?
Det vill vi veta faktiskt. Alltså jag vill höra alla olika konstiga åsikter.
Och var det någon siffra som vi sa som var helt uppåt väggarna, så får
Viktor ta på sig
det. Det gäller att kommenteras på så att vi kan bli rättade och ha koll på hur det egentligen ligger till.
Topp.
Med det sagt så tack för oss idag. Lyssna på oss nästa fredag när vi släpper nästa avsnitt.
See you at Dark Web.
Vad nickar du på Dark Web? Tack så mycket.
All right.